I beskrivningen till veckans avsnitt av Generation YX hittar du en länk och det skulle glädja oss jättemycket om du kunde gå in på den länken och fylla i den lyssnarenkät som länken pekar på. Det tar någon minut och vi skulle uppskatta det väldigt mycket. Här kommer veckans Generation YX.
En ny vecka innebär ett nytt avsnitt av Generation YX. Välkommen tillbaka alla som lyssnar och hej Johan.
Hej Annick.
Jag var och kollade på Jordan B. Peterson och det var en upplevelse som jag ska berätta mer om efter att jag har sågat Carl Michael Edenborg som jobbar på Aftonbladets kultursida. Han liksom går in med vad jag vet, eftersom det är Aftonbladets kultursida, vi pratar om en bias där han tycker illa om Jordan B. Peterson. Och så liksom bygger han upp en case. Han skriver att det är massor av chinos, en del manbuns och åtskilliga fnissiga bromance-par. Det är ett sätt som man också kan beskriva det. Jag ska beskriva det på ett helt annat sätt. Och sen går han in och så börjar han liksom... Man ser vilken bias han har. Han ser till exempel 12 regler för tankarna till AAs 12-stegsprogram. I likhet med mycket annan självhjälps- och framgångslitteratur grundas den i påbud om att bädda sin säng, sträcka på sig och hitta en balans i livet. Det är helt uppenbart. Alltså redan här i fjärde stycke så tappar han mig. För att han här har uppenbarligen ingen koll på AAs 12-stegsprogram överhuvudtaget. Sen fortsätter han med att prata om att Peterson på något sätt hymlar med att han har tagit benzo och varit beroende av det här. Och så säger han, hur kan en kliniskt verksam psykolog i vår tid påstå det? Detta har varit känt av psykiatrin i 40 år. Det låter nästan som att Edenborg inte har koll på att det finns en skillnad på klinisk psykologi och psykiatri, vilket är en medicinsk vetenskap, alltså man är en medicinsk doktor med inriktning på psykologi. Ja, så fortsätter han med att prata om att det här på något sätt har med män att göra, vilket är jättekonstigt. Och det har ju, alltså så här, Jordan B. Peterson är en man och han befinner sig på en mansdominerad plattform, det vill säga YouTube. Det är klart att flera män kommer att lyssna på honom. Och sen avslutar han med att de här familjevärdena kompletteras med religiös vändning. Alltså, han här snubben har varit och recensera en snubbe som han inte tycker om och så sågar han honom. Jag skulle kunna säga någonting helt annorlunda, men jag tycker bara det är så jävla symptomatiskt att människor som inte förstår, alltså att man måste förstå att man inte är så, alltså så här, Edenborg, Carl Michael Edenborg på Aftonbladets kultursidor är antagligen en person som är mindre intelligent än Jordan B. Peterson. Det får man bara säga. Skillnaden är väl att han jobbar på Aftonbladets kultursida och Jordan B. Peterson är klinisk psykolog och utbildar liksom folk på universitet. Och då måste man komma ihåg och kanske vara lite ödmjuk när man gör det. Alltså så här, min takeaway som jag kommer till nu, öppnar med en monolog här den här veckan, det är att jag hängde inte med vad han sa, därför att han använder ett oerhört akademiskt språk. Han pratar en engelska som jag inte riktigt förstår mig på, eftersom jag inte har, det är inte min vad heter det, modersmål säger man. Och det går väldigt snabbt att hänga med, och därför är det väldigt svårt att förstå. Jag tycker att det var en bra upplevelse att se Jordan B. Peterson, men man ska antagligen få lika mycket ut av att se det på YouTube, därför att då kan man pausa och så kan man gå tillbaka och fundera. Men det är en ganska bra upplevelse. Och i det stora hela så menar jag att Jordan B. Peterson är en väldigt bra förebild för många människor, eftersom han för fram saker som väldigt många människor behöver höra. Så här, skyll inte på andra, bete dig bra, ljug inte och så vidare och så vidare och så vidare. Jag är så jävla trött på att svenska vänstern alltid ska liksom såga sönder honom så fort han kommer. Du vet ju den här Annie Lööf och Skavlan-intervjun.
Ja, ja.
Vad är din take på Jordan Peterson?
Alltså det som jag tycker han är ju väldigt duktig och en kompetent person som har många bra poänger. Sen håller jag med dig att den här, när folk inte gillar det de hör så ska de missförstå medvetet, de vill liksom inte ta in någonting, och det vart ju helt uppenbart den här skavlade intervjun med Annie Lööf och Jordan B. Peterson, där han fullkomligt liksom krossade henne om man tar då ur ett debattperspektiv. Men jag tycker det är så tråkigt med den här att alla då ska aktivt missförstå för att man, det är inte sin egna världsbild och då ska man aktivt missförstå och fördöma och förlöjliga den andra parten bara för att man inte håller med. Och det tycker jag är ett ganska trist sätt att argumentera eller förhålla sig till. Och jag läste den här artikeln som du hänvisar till och det är väl samma sak där. Den här kulturnissen från Aftonbladet gillar ju inte Jordan B. Peterson. Och då ska han liksom förlöjla honom och tramsa sönder honom, men det stämmer ju inte.
Nej, och det där är så här, jag tycker bara, det är så konstigt för han använder också någon, han har börjat och kollat på någon kulturshow som har gjort narr av Jordan B. Peterson och där skriver han liksom att ja, att det var så roligt och det var så hit och dit, men Jordan B. Peterson är inte där för att vara rolig. Han är där för att föreläsa.
Ja.
Så det där blir... jag tycker det där bara faller, men det är såklart. Det är Aftonbladets kultursida och man behöver inte läsa den. Därför tycker jag vi går vidare till svenska staten och deras flygbolagsaffärer.
Ja, herrejösses. Alltså.
Du kan väl dra den?
Ja, men det visar sig nu att svenska staten vill minska sitt ägande i SAS då, flygbolaget som går jättedåligt. Och det har ju såklart, alltså flygbranschen var ju den mest olönsamma industrin innan pandemin. Och det är klart att de dras med stora förluster. Och nu vill svenska staten minska aktieinnehavet och Danmark vill då köpa mera. Så det här blir ju himla intressant att staten då som ansvarsfull ägare ska skapa möjligheter för att ge stöd till bolagets krisplan SAS Forward, men att staten ska minska sitt ägande.
Mm. Och staten och det här är idag en femtedel av SAS ungefär.
Ja, precis. Och sen är det väl Investor och Wallenberg som är med på en stor del också. Och det är ju börsnoterat. Men vad som hände där, om jag förstår det rätt, så var det väl att aktien drog iväg just med att Danmark ska öka sitt ägande.
Ja, men svenska staten är ju inte jättebra på att göra affärer. Det vet vi ju av historia.
Nej, jag menar Postnord där man gjorde affärer med danska staten och så slutade danska staten att skicka brev då från myndigheter och liknande, började använda e-brev, så dog mycket av intäkterna dog ut där och Postnord dras ju också med stora förluster på grund av det. Men det skjutsade ju danska staten över till Sverige, så uppenbarligen ser Danmark en möjlighet att äga aktier i SAS som inte svenska staten gör. Så jag vet inte, vad tänker du kring det, Annick?
Alltså, nu tycker inte jag att stater ska blanda sig i affärer. Det är min liksom ideologiska ståndpunkt. Men i det här fallet när vi har ett sånt här system där SAS har varit med och när staten har varit med och garantera att SAS ska kunna fortsätta. Alltså man har liksom petat in de senaste 22 åren över 8 miljarder kronor för att bolaget ska kunna fortsätta finnas. Och det behövs flygbolag som konkurrerar för att kunna ta fram mer energieffektiv teknik. Och vi behöver kunna flyga. Det är ett väldigt smidigt sätt.
Ja, men det är ju en infrastrukturfråga och det är därför många flygbolag är statliga. Exempelvis en av de mest lönsamma är ju Singapore Airlines som är helt privat. Vilket är lite lustigt. Men de flesta andra flygbolag har ju någon grad av förstatligande i och med att det är kritisk infrastruktur så att folk kan resa då inrikes och utrikes och liknande. Men det som är lite intressant i det här är att SAS har ju också fått en enorm gräddfil på de här covidstöden och liknande. Så det har ju skjutsats in miljarder i SAS. Så staten ger ju till sig själv då och skapar sina gräddfiler för näringslivet. Och sen nu vill man liksom inte vara kvar i det där. Medan Danmark då ser en möjlighet i det här. Så jag tycker det är väldigt intressant. Väldigt intressant.
Ja, och vänder vi blicken mot England så har man haft lite politisk... Alltså problemet med just nu i England, eller det politiska problemet, det är att Boris Johnson hade en fest under tiden som hans egen regering gick ut och gav påbud om att man inte fick festa. Och då har man haft ett misstroendevotum, men han klarar sig. Och det här var ju alltså under corona, och det var väldigt många ministrar och som har liksom vicka på de här reglerna. Morgan Johansson är en av dem. Och Stefan Löfven gick till någon klockbutik och så vidare. Men jag tror inte att folk orkar hålla på med de här corona-grejerna längre. Men han klarar sig. Han landar på fötterna.
Ja, han klarade. Det var 40% som var emot att han skulle bli... som ville avsätta honom. Och jag vet inte, har man tittat på den här videon när han dansar och rejält party där på 10 Downing Street, så blir man väl lite förbluffad. Men jag kan hålla med att ja, vi är väl alla trötta på de restriktioner som varit och alla de här småaktigheterna kring hur man satte upp restriktioner och sen politiker som då inte följer dem.
Mm.
Men han klarade sig den här gången, men det var ju ganska nära att han rök.
Ja, svenska politiker har ju också en tendens att inte sköta sig, och skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman, han har fuskat. Sen 2015 har han fått 700 000 kronor i ersättning, eftersom han då har sagt till riksdagens kansli att han bor mera än 50 kilometer från Stockholm. Om man bor mera än 50 kilometer från Stockholm i det här avlånga landet, då får man en övernattningsbostad. Och övernattningsbostäder i Stockholm är som välkänt ganska dyra. Det kan kosta 15-20 000 kronor i månaden. Och många har ännu dyrare än så. Han här har då fuskat och avgår nu då. Och han har ju då sagt att han är skriven i någon stuga som inte har avlopp. Och då har han sagt att han har gått till grannen och skitit istället och att han aldrig har diskat. Och så åker SVT dit och liksom tar bilder och filmar och ser ju att här bor ju ingen och grannarna vet inte ens vem han är.
Mm.
Och det här är ju inte första gången.
Nej, det här har ju hänt tidigare. Var det inte Bengts Bose eller liknande, någon moderat? Det var väl också i inslaget den här Helena Bouveng som då några veckor innan är ansvarig då i skatteutskottet för folkbokföringen, att det ska vara tuffare tag var folk bor. Medan som själv har då också ersättningslägenhet och har då allt ifrån lägenhet och hus i Värmdö, men väljer så att skriva någon annanstans då för att få ersättningslägenhet, men också bli invald i riksdagen för att komma in på listorna och liknande.
Ja, alltså hon står då i, och det här har alltså hänt på riktigt. Mm. Alltså att hon står i dagarna och pratar om kriminella som utnyttjar felaktig folkbokföring för att plocka ut bidrag, när hon själv gör exakt det. Och det är lite roligt. Alltså hon står i plenum då i 27 april och pratar om de här grejerna. Och
gör då samma sak och fuskar och fular sig. Men jag tyckte det var intressant att ordföranden i skatteutskottet, han avgick i alla fall och tog sitt ansvar den vägen i alla fall.
Ja, det gjorde han. Och, jag ser här också att du och jag har lagt in det här i vårt körschema. Tre gånger har vi lagt in samma artikel.
Men det var ju väldigt talande med de här, de här stackars björkbönderna som har någon toalett där han säger sig gå och duscha och gå på toalett.
Ja, det är väldigt roligt.
Det är väldigt roligt reportage. Men det säger väl mycket om dagens politiker att de liksom inte sköter sig.
Mm. Ja, exakt. Och det är flera S-politiker som nu den här gångna veckan har fått lämna uppdrag. En riksdagsledamot som sitter för Socialdemokratiska Arbetarpartiet, Dag Larsson, han lämnar också alla uppdrag på omedelbar verkan. Och det är för att han utreds, eller han förekommer i en polisutredning gällande en bordell på Östermalm. Mm. Han svarar till Expressen att Aftonbladet säger han att han har inget minne av detta. Så det är väl lite som kungen ungefär då. Så här kungen gått på porrklubb. Nej. Så att han har ingen minne av det. Men han säger då att han inte har gjort någonting olagligt och att det inte finns några brottsmisstankar riktade mot honom. Men
ändå avgår han.
Ja, och det är för att han har figurerat i en förundersökning då.
Och likadant är det väl med Sveriges kommuner och regioners ordförande Anders Knape. Han är ju också indragen i något liknande härva då med bordeller eller liknande. Och han hoppar också av sina uppdrag. Mm. Så frågan är, nu vet man ju inte om du har köpt sexuella tjänster eller inte, men bara misstankar räcker för att man ska avgå då, om man tolkar det här rätt.
Ja, alltså de är väl ganska duktiga på att liksom veta vad de ska göra. Han här, Dag Larsson, har väl antagligen klättrat ganska länge. För han står 3 på riksdagslistan. Ovanför honom står Annika Strandhäll och Anders Ygeman. Så han har antagligen varit ministermaterial. Men det som är då är någon form av chattmeddelanden där då den här påstådda kvinnan skriver "You must call to reserve a time for me to return to the boss." Och då skriver Dag Larsson "Okay, I call and reserve a time with." Och sen nästa skriver hon då "Yes, darling, you call to reserve now. Darling, what time are you coming to see me?" Så det här, och då menar han då, Dag Larsson, att det här är något dataintrång och att någon har nyttjat hans konto till att kontakta med en person. Så, vi får se om han kommer undan eller om han inte kommer undan. I Sverige är det olagligt att köpa sex men lagligt att sälja sex. En lag som är oerhört underlig och helt ounderbyggd rent vetenskapligt. Men folkets vilja. Vi kan ju inte undvika att prata om det oerhörda antiklimax. Amineh Kakabaveh la ner sin röst. Och då får justitieminister Morgan Johansson. Så hon har lagt ner den. Och det vet alla redan, så vi ska inte gå för djupt in på det, men det kommer uppgifter från, vilket är ganska roligt, att Socialdemokraterna har tagit kontakt med olika kända kurder för att ringa Amineh Kakabaveh. Så viktiga kurder har fått ringa till Kakabaveh och säga att hon måste göra det här. Så de har liksom dragit i alla sina trådar för att få henne att gå med på det här. Bara för att rädda Morgan Johansson. Det tycker jag är roligt.
Det är roligt. Men vilken skada det här gör för hela NATO-processen. Och det är ju precis det här. Det spelar ju Turkiet och Erdogan rakt i händerna. För det är ju det här de har påtalat. Att Sverige blir en belastning i NATO. Just nu, ja. Att man har så mycket märkliga relationer. Och att riksdagsledamöter har osunda relationer då med... Ja, intressen då med kurder och i Syrien och Irak och liknande. Så det här är ju superavvalt och det kommer ju säkert fördröja hela NATO-processen. Nu deklarerar väl Finland att om inte Sverige får vara med så är inte Finland med. Så det är väl det som kanske räddar upp det, att Finland räddar Sverige igen. Men det, hela den här lekstugan blir ju väldigt destruktiv.
Mm. Ja, men också hur statsminister Magdalena Andersson bara liksom, hon säger ju turbulensen som har varit de senaste dagarna påverkar bilden av Sverige i det här känsliga läget. Alltså man fortsätter prata om bilden av Sverige. Mm. Man pratar inte om Sverige och hur det är, vad då bilden av Sverige? Bilden av Sverige är väl att man låter en politisk vilde som är kommunist och PKK bestämma hur Sverige ska gå vidare. Istället för att bara låta Morgan Johansson gå, så väljer man att liksom använda Amineh Kakabaveh. Alltså så här, man har varit rädd att hänga upp en regering på Sverigedemokraterna i alla dessa år, men man har inga problem att hänga upp en regering på en enskild ledamot.
Ja, visst är det så. Hon höjde ju temperaturen och sa att hela regeringen ska avgå om det här går igenom, etc. etc., etc. Och hela tiden har man det här kartan och verkligheten. Det vill säga, det handlar hela tiden om bilden och vad folk har för uppfattning då, internationellt eller nationellt, om hur Sverige är. Den så kallade Sverigebilden. Men verkligheten överträffar ju fantasin hela tiden. Och jag tror att många inom institutionerna och politiken har ju problem att upprätthålla den här Sverigebilden över hur bra det här är och välfärdsmodellen och hur alla springer runt och bara är glada och staten är så himla bra. Så det här håller ju på att krackelera, vågar jag påstå.
Ja, jag tycker det är jättetråkigt att det blir på det här sättet. Och Sverige är ett land som är alltså oerhört, oerhört konstigt på många olika sätt. Och låt mig ta ett exempel. Jag ska bara ta fram den här bilden. Alltså Expressen skriver i en artikel då om... så här lyder rubriken. Åklagaren efter attacken mot Paludan. Citat, kan ha förståelse, slutcitat. Så de skriver en artikel då som går ut på att en 62-årig man har åtalats då efter att han har kastat saker mot Rasmus Paludan utanför en moské i Uppsala. Och att den här mannen då har slagit på en polisbuss då, han har liksom gjort skada på den. Och då i första versionen då som Gusten Holm på Expressen publicerar, Så har de med ett citat från den här mannen då, antar jag, från då någon form av tingsrättsförhandlingar. Då står det så här, och det här är från Expressen. Han medger att det är han som syns för polisbussen, men inte att han har försökt hindra den från att köra framåt eller att han slår på den. Och sen kommer ett citat. Det stämmer inte. Patrullens ledare, han var fascist. Han var inte schysst person. Kanske en jude, det vet man inte. Det här är ganska uppseendeväckande. Nej, men nu har de lagt tillbaka det. Här, okej. Okay. Nu har de lagt tillbaka det. De har redigerat i den här artikeln. För ett tag så var det borta. Så min take på det här var att de har dolt öppen antisemitism. Men nu har de tydligen lagt tillbaka det här. Jag var faktiskt till och med på väg att skriva till Expressen och fråga varför de döljer öppen antisemitism. Men den här taken finns inte kvar längre.
Men det är också det som jag reagerar på den här artikeln ur ett annat perspektiv, Jannik, och det är ju att åklagaren här har förståelse för att ja, här är det någon som blir upprörd och börjar kasta sten och liksom slå på bilar och för att den är upprörd, och då kan man helt plötsligt ha förståelse för det.
Ja, åklagaren säger så här till Expressen, till SVT Nyheter, så säger han: det här är en person som i tillfället besöker moskén. Jag ser en väldigt provocerad och förtvivlad man som inte klarar av att kontrollera sina egna handlingar. Man kan ha förståelse för en individs agerande, även om man anser att agerandet är brottsligt. Ja, tänk om det här ska handla om en kvinna som har blivit slagen då? Tror du att man ska kunna applicera det här citatet då?
Ja, men när polis och åklagare börjar lägga in de här olika värderingarna och subjektiviteten, så tappar de ju så mycket, menar jag. Att helt plötsligt ska sammanhanget ha jättestor betydelse, och man kan ju ha förståelse att, ja men inte vet jag, kvinnan hade kort kjol på sig och hon var ju berusad, och det var ju två män där som var så intresserade av henne, och då är det ju liksom förståeligt. Jag kan tycka att det blir väldigt, väldigt fel när man...
Åklagarens jobb är ju att inte vara på den åtalades sida.
Alltså, nej, åklagaren är ju där för att, ja, samhället då, staten ska driva ett åtal gentemot den som har utsatt ett brott. Men nu har han förståelse, och det är ju som att den ska ha förståelse då, ja men det är klart att de här två killarna på de här festen eller grabbarna blev upphetsade, för hon var ju berusad och hade kort kjol. Och det,
ja, och det har ju, skett i rättssystemet, jag hoppas att det har blivit bättre nu, men förut...
Alltså jag tror ju tyvärr inte det, men det har ju inträffat. Jag menar att det är precis samma dåliga beteende. Jag menar, utred brottet, är det rätt eller fel att stå och kasta saker mot polis eller hålla på att sno en polisbil eller tutta eld på den. Och jag tycker inte det går att förklara. Liksom. Det finns inga omständigheter som gör att det är okej.
Okay. Nej, det kan vara så att den här åklagaren har blivit fel, alltså att de har liksom lyft upp det här. Men min take var i alla fall att Expressen dolde den här antisemitismen. För det är ju uppenbart att den här personen har antisemitiska drag när han säger...
De frågar
om han har hindrat polisbussen, så svarar han då nej, det stämmer inte, patrullens ledare, han var fascist, han var inte en schysst person, kanske en jude, det vet man inte. Och då är det så här, okej, om han är fascist eller jude, då får man slå. Det är väl okej, ja. Och det är ju väldigt antisemitiskt, men de har korrigerat det i Expressen. Jag kan inte se att de har korrigerat det, men det är gjort i alla fall, och vackert så. Någon då som inte korrigerar sig själva, det är SVT. De släpper en, och det här är helt surrealistiskt alltså. Det är helt surrealistiskt att public service rapporterar ny forskning, public service nyheter är opartiska. Det finns inget som tyder på att public service bolagens nyheter är partiska. Det är en liten ny forskningsöversikt från Göteborgs universitet.
Ja, vad säger man? Men här visar jag också på... Det visar ju på hur osunt är den forskning eller vetenskapliga studier är idag i Sverige. Det är ju uppenbart liksom ett beställningsjobb, de här bitarna. Och titta, nu beställer vi en vetenskaplig studie som säger att vi är opartiska. Men det blir ju nästan skrattretande, Jannik.
Ja, det är som när Swedish Match beställer utredningar om tobakens skador.
Liksom. Och det är ingen fara, rök så mycket som möjligt, och det är absolut inte cancerogent.
Ja, eller de lyfter ju upp snuset som bra och cigaretterna som dåliga, eftersom de säljer snus. Men det sjuka också är att i den här nyheten så... så hänvisar SVT till Sveriges Radio Ekot, vilket är ännu konstigare, för att det här blir ju en cirkel argumentation. Det finns också studier som visar att public service är partiska, men jag har inte sett public service rapportera att public service är partiska där de samtidigt hänvisar till Ekot. Alltså det här blir så konstigt. Statlig media som använder statlig media för att visa att statlig media är opartisk. Det är ju partiskt att rapportera det. Och alla som har jobbat en dag som journalist vet att det finns ingen partiskhet. Det existerar inte.
Nej, men borde man inte i det här fallet också lyfta upp, givet att det säkert finns studier som pekar på att public service faktiskt är partiskt. Finns det några andra studier som kommer fram till någonting annat? Eller är det just bara den här studien då i Göteborgs universitet? Är det bara den som existerar? Eller finns det andra studier? Och jag vågar ju påstå att det finns det. Då bör man ju också lyfta fram två olika studier. Men här lyfter man ju fram bara den då, som förklarar hur femstjärniga svensk public service är. Och dessutom då trycker man in då att den nationella SOM-undersökningen då, så tycker 70% av svenska befolkningen att de har ganska eller mycket stort förtroende för innehållet hos Sveriges Radio och Sveriges Television. Mm. Men att förtroendet då är lägst bland personer som identifierar sig som ideologiskt klart till höger. Och där har skillnaderna ökat.
Mm. Ja, och jag menar, det är så många saker i Sverige som inte funkar nu. Alltså så här, Arlanda till exempel.
Mm.
Alltså, människor kan inte resa från Arlanda. Man har fått liksom, och det här, nu, alltså så här, det går inte att få pass i Sverige. Du kan inte få ett pass i Sverige.
Nej.
Och nationellt ID-kort, det är också så här helt orimlig väntetid. Och man har liksom inte kunnat på något sätt förutse det här, fast man borde ha gjort det. Det har varit corona, man har inte fått resa. Folk vill uppdatera sina pass, folk vill ut och resa. Och Arlanda också. Arlanda Express stannade inte ens i Terminal 5 häromdagen, för att det var för mycket folk på terminalen. Och man fick stänga byggnaden för att det blev för mycket människor där inne.
Mm. Ja, det är ju superallvarligt att... jag menar, folk åker mitt på natten för att kunna komma med flyget och liknande. Och jag förstår att det finns problematik i andra flygplatser runt om i Europa, men det i Sverige verkar ju vara någonting i hästväg. Och jag förstår faktiskt inte, Jannik. Jag menar, man måste ju veta ganska god tid vilka flygavgångar och hur mycket passagerare det är. Det vet man ju om i bokningssystemet. Så att kunna planera för personal och liknande beroende på arbetsbelastning och mängden passagerare måste ju vara någonting utav det enklare Swedavia har att göra, att de sköter flygplatserna. Så det här är ju liksom ett generalfel, men det är väl samma sak med pass. Så svårt är ju inte det här, och man har ju varnat för de här bitarna givetvis då i samband med covid, att folk inte har hämtat ut pass och liknande, men det har man ju vetat om, men ändå har man ju inte lyckats bemanna upp det inom svenska polisen eller hantera den krisen. Och så står vi här nu när allting bara havererar.
Ja, och Swedavia är ju alltså ett statligt bolag.
Mm.
Och de ska driva bland annat Arlanda. Men de kan inte driva Arlanda nu.
Nej, men de har väl, om jag förstår det rätt, så har ju de dragit ner bemanningen i samband med covid. Och sen har det här dragit iväg, och det är, jag menar, restriktionerna börjar ju lättas upp här i början på året. Och ändå har man då inte lyckats ordna personal, och man har personalproblem då, att man inte lyckas rekrytera, och det är väl ett problem då med att säkerhetsklassa de som ska jobba där. Så det, men allt det här har ju folk varnat för, man har sett det här komma, och ändå har man liksom inte lyckats vidta rätt åtgärder. Och så får ju vanliga liksom medborgare att de inte kan resa, kanske inte kan hälsa på släkt eller vänner och åka iväg och jobba eller studera, vad man ska göra, för man kan varken få ett pass utställt för att det är så långa köer och massa trassen där. Och sen så kommer man inte med flyget för att man kommer inte igenom säkerhetskontrollen helt enkelt.
Mm. Ja, det står också på deras hemsida. Så står det att väntetiden i säkerhetskontrollen terminal 2, 5D och 5F är 0 till en minut. Men sen står det också, på grund av bemanningsproblem i säkerhetskontrollerna har vi just nu långa väntetider. När väntetiden överstiger 45 minuter stämmer inte längre tidsangivelsen, och vi väljer då att tillfälligt stänga tjänsten.
Så, det gick ju så långt att man stängde ju vägen in till Arlanda också. Ja, alltså man spärrade ju av vägen.
Ja, det är helt sjukt.
Alltså. Ja, det är ju vansinnigt att polisen spärrar av vägen för att man inte ska kunna ta sig till Arlanda. Jag vet inte liksom. Nej, men vi ser ju det här. Är inte det här liksom ett praktexempel på haverierna som staten och politiken, de snubblar ständigt till i det, och det blir bara haveri efter haveri. Det är liksom dåligt och dyrt.
Mm. Ja, och det är svenska staten som försöker driva bolag, och nej, det går inte. Lite annan form av toppstyrning då. Passen behöver vi inte ens prata om, för att alla vet hur sjukt det är. Alltså i början på maj så var väntetiden för pass och ID-kort 28 veckor. Folk liksom bokar tider uppe i så här jätteobskyra platser i norra Sverige, som liksom de måste typ ta tåg dit i flera timmar för att kunna få sina pass. Men den här toppstyrningen, EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att alla som tillverkar elektroniska enheter i form av datorer och mobiler ska ha en laddare med USB-C. Det som Mac-datorerna har gått till och de flesta Android-mobiler har. Det här slår egentligen bara mot Apple, för att Apple har sin egen kontakt, Lightning. Vad tycker du om att man går in och detaljstyr företag på det här sättet?
Jag tror... Jag är kluven. Jag tror ju standardisering på ett sätt är, det gynnar industrin, och det gynnar även företagen som deltar och konsumenterna i slutändan av dagen. Det vill säga, det kan faktiskt vara hälsosamt att reglera via standardisering. Det vill säga, att man har samma strömuttag eller att vi, det finns liksom standarder inom olika branscher. Så jag vet inte just i det här fallet att om det här är bra eller dåligt. Jag kan faktiskt inte avgöra den biten, men det får ju en stor påverkan med standardiseringen, kan jag bara notera. Vad tänker du själv, Jannik?
Alltså jag tycker att det här är ett ganska segt svar på ett problem. Alltså man höll ju på med det här om att introducera att alla skulle ha mini-USB till exempel. Men man har gått bort från mini-USB. Och så här, lagstiftning går långsamt. Alltså jag menar, när det här går igenom om 2 år då, då kommer antagligen den mesta laddningen ske trådlöst. Alltså alla, går du och köper en telefon idag, spelar ingen roll i princip, om den kostar över 3000 kronor, då kan du ladda den med trådlös laddning. Alltså lägga den på någonting. Jag brukar ladda mina hörlurar. Jag har Apple AirPods och i min bil så finns en sån här induktionsladdning, så jag bara lägger ner dem i ett fack och så laddas de. Min mobil ska jag också kunna ladda där om jag inte hade ett skal på. Men den här tekniken finns och det kommer att, jag tror att inom 5 år så kommer varenda restaurang du går till att ha en sån här trådlös laddning. Du bara lägger ner telefonen på bordet och så kan ladda.
Ja.
Och då kommer antagligen inte ens att finnas uttag inom en snar framtid. Så att det här är liksom senfärdigt svar på ett problem som jag inte ens tycker att det är ett problem. Därför att, och då lightningkablar, man har ju så jävla många lightningkablar ändå. Och USB-C-kablar, alltså det är små, jag tycker inte man ska inte detaljstyra. Det är klart, elnät ska du ju, alltså så här, ja, ska vi ha den här jordade 220-240 volts kabel? Ja, det kan vi ju ha, men inte på elektroniska enheter.
Nej, men det är väl en alltså standardiseringen, och ibland blir det lite fel och ibland bra. Men syftet med det är ju liksom för att få enhetlighet så att det inte blir för spretigt i de här olika bitarna. Men just det här fallet, jag kan inte säga varken bu eller bä. Men jag kan väl bara konstatera att man köper någon ny sån här iPhone och så har man meckat runt de här gamla hedliga uttagen försvinner och så blir det andra och så hittar man inte adaptern och det blir krångligt. Men det har säkert mycket att göra med patent och liknande och sådant som, och såklart vill företagen ha konkurrenskraft i det här. Så det är ju en balansgång, precis som du säger, att det, blir det för mycket detaljstyrning så förstör man ju företagens möjligheter att differentiera sig och innovera. Och det får då en tvärtom effekt att man lyckas inte ta fram nya fiffiga lösningar för byråkratin ställer till det mer. Och det kan ju bli väldigt problematiskt.
Men sen spelar det ändå ingen roll vad man har för sladd, för de är ändå alltid sönder eller borta när man behöver.
Ja, eller så har hunden tuggat på dem, eller barnen haft det i näsan, eller försökt att stoppa in det någon grej. Så visst. Men förhoppningsvis, jag vet inte just om den här kommer revolutionera så mycket, men det är väl suveränt att liksom, teknisk utveckling fortsätter och att kunna få trådlös laddning och slippa alla sladdar, det är väl suveränt.
Ja, det är ju säkert, alltså så här, ja, jag vet inte om jag hurrar jättemycket för det. Om jag ska vara ärlig så är jag bryr mig egentligen inte, så här, sladdar har man ändå. Du har några grejer som du har satt upp på listan som jag förstår att du vill gå igenom.
Ja, men jag har lite gå igenom veckan här, och jag tyckte en jättekul var Rebecca Uvell som pratade om starke man i Norrtälje, och för er som lyssnar så tillhör jag Norrtälje tyvärr. Och har
det gör jag också faktiskt, jag är bor i Norrtälje.
Jag vet, men du är inte lika insatt tyvärr som jag är i det här. Men där är då, ja, man gynnar lokaltidningen och ger fördelaktiga villkor då mot att man skriver snälla reportage, och hur fantastiska alla de här lokalpolitikerna och kommunen och tjänstehännen då är. Och det blir ju väldigt osunt när det inte är upphandlat och när det gynnar en enskild lokalpress som ska granska makten, vilket de då inte gör. Och sen är det då med detaljplaner och byggkontrakt och upphandling och hur man gynnar olika enskilda och åker iväg på bastuklubbar och olika resor runt om i Europa i små nätverk. Och har säkert jättetrevligt och kul, men det blir ju jäkligt, det blir jäkligt olustigt det där, för det blir ju väldigt osunt hela den, de relationerna som skapas. Och det är lite kul att det är Rebecca Uvell som skriver här, som är en känd opinionsbildare då för borgerligheten och högern, men som väljer då att granska Starkeman i Norrtälje och som då är ordförande i valberedningen för Moderaterna. Och här finns det ju uppenbara problem när Moderaterna, eller som jag kallar dem, Socialmoderaterna, för det är ungefär samma sak, får massa korruption i egna leden som de inte lyckats tvätta ur. Precis som den här Helena Bouveng som pratar om hur viktigt det är med folkbokföring och hårdare tag, och sen fifflar man själv. Så den tycker jag är väldigt intressant och rolig, rekommenderar jag att läsa på uvl.se. Lite annat som... Vad sa du? Ja,
den är låst.
Enligt uppgift så ska den komma och öppnas upp fritt då nästa vecka. Okay. Enligt uppgift. Men den rekommenderar att läsa hur det ser ut i Sveriges kommuner och regioner och de här osunda relationerna som jag tror väldigt många kanske inte fått uppleva fullt ut, men som känner till att det är kompisband och man är tjenis penis, och det är det som ligger till grund då för vilka som får driva företag och på vilka villkor eller bygglov och liknande. Och jag tycker det är sunt att hon väljer att granska de egna leden. Och det, alltså oavsett om man är opinionsbildare för höger eller vänster, så måste man ha lite självkritik mot egna leden ibland. Och det tror jag är sunt.
Ja, så korruption är fullt var vilka håll det än kommer ifrån. Korruption och nepotism. Jag brukar resonera som så att om inte korruption eller nepotism gynnar mig, då tycker jag inte om det. Och i det här fallet så gynnas jag inte av det. Därför fördömer jag det.
Ja, nej men det blir osunt. Och jag vet ju exempelvis Transparency International och Inga-Britt Ahlenius med Riksrevisionen och liknande har ju tittat mycket på de här bitarna, och det är ju egentligen att man inte har oberoende revision i kommunerna. Så kommunerna i Sverige har väldigt mycket, tyvärr då, korruption i egna leden. Så det var någonting som jag tyckte var bra att man lyfte upp, och att man vågar lyfta det i de egna leden tycker jag är bra. Så att man bara inte bara sitter och hejar på sina egna och vinklar upp och tycker allt är så himla fantastiskt för att man ska liksom få fram vänstern eller högern. Då tycker jag är bra med lite sund kritik.
Mm. Maten fortsätter rusa i pris.
Ja, det är ju inte lite granna, Jannik. Så det kom ju in nu, om det var matpriskollen, 1,4% tror jag det var, gick priserna upp då bara för maj månad i år. Och vi ser alltså tvåsiffriga ökningar på enskilda produktgrupper. Främst är det då kött, ost och mejeriprodukter som går upp emot 40%.
Ja, det är det enda jag äter, så ripp min hälsa.
Det är där vi får byta. Och så säger man vidare, en del varor, till exempel bordsmargarin av vissa märken, har ökat med mellan 35% och 43%. Kyckling, ägg och vissa mejeriprodukter har ökat uppemot 40%. Och nu det här fortsätter då uppåt, och det, inom olika kategorier kommer det här vara tvåsiffriga prisökningar. Allt ifrån kaffe och liknande. Så ja, det här ser ju jäkligt allvarligt ut. Och i samband med det här som damp in då med i Sverige liksom hur matpriser, så damp det också in konsumentprisinflation är den högsta i USA sedan 1981. Och det är också ytterst allvarligt. Inflationen är då 8,6% i USA, och samtidigt då har vi i princip noll räntor. Och helårstakten i USA för matpriserna var 10,1% och energipriserna var 34,6%. Så just mat och energi, det är ju väldigt, väldigt allvarligt alltså.
Ja, så mat är energi för människor, så energi i allmänhet.
Priserna på nya bilar ökade med 12,6% och begagnade bilar med 16,1%. Det är, ja,
Det är sanslöst. Det är helt sjukt.
Ja, det är ju väldigt kraftiga... Alltså det här är ju väldigt... Och det här är ju... Det här slår ju mot vanligt folk. Det vill säga när priserna går upp så pass mycket så... Om man ska göra det här till då en rättvisefråga eller liknande så är ju de som har det dåligt ställt får det garanterat bra mycket värre ställt i samband med, de här, med den här inflationen som nu är påtaglig. Så det här kommer bli ett jätteproblem och politiken kommer inte komma undan det här. Riksbanken kommer inte komma undan det här. Det här måste man bemöta på något sätt.
Och hur bemöter man det här då? Genom att sänka räntan till ännu mer minusränta? Än
det går ju inte heller. Hur ska man göra det? Jag menar, då ska ju styrräntan matchas mot prisökningarna. Så här ser vi ett fall att du har pengar på banken kommer ju inte hjälpa dig. Utan vad ska du placera i när det är lågräntor men samtidigt så rusar priserna på vissa kategorier då? Och många investerare går ju över då till råvaror eller guld eller liknande för att säkra sig mot inflation.
Vad kommer det här att kunna nå en punkt där det blir en skenande inflation?
Ja, jag vågar påstå att vi redan är där. Återigen, högsta inflationen eller konsumentprisinflationen i USA sedan 1981. Och de svenska siffrorna för... inflationen rusar ju dem också. Så det här tror jag är en del av det geopolitiska eller ekonomiska kriget som pågår i världen där vi ser en brist på utbud och priserna skenar på energi, livsmedel, drivmedel och basvarorna.
Men nu är väl skillnaden från hur man hanterade det här för 100 år sedan att man inte trycker pengar nu?
Man trycker enormt mycket pengar.
Ja, men fast man trycker ju inte fysiska pengar. Man stoppar in pengar i systemet på andra sätt.
Jo, du blippar på en dator sen har du skapat pengar.
Ja, men genom att föra in pengar i systemet genom till exempel då att från Riksbanken att skjuta in det i den allmänna förvaltningen som petar ut pengar till marknaden genom upphandling åt företag och så vidare. Det är ju så pengarna kommer in i systemet idag.
Ja, det är ju egentligen skulder som ställs ut och lån som skapas. Det är ju det vi har som pengar. Men oavsett vad så blir de här inflationen... Jag menar, ekonomi är ju mycket att få rätt allokering av resurser. Och vi ser ju liksom att exempelvis i Sverige det är en hög arbetslöshet inom vissa segment. Många som inte jobbar... det är en dålig resursallokering och samtidigt har man haft negativa styrräntor, man har pumpat in och tryckt väldigt mycket pengar, speciellt de här covid-krislånen har ju gått in massa stödköp och liknande, man gick in 500 miljarder och köpte bostadsobligationspapper och liknande för att hålla uppe det och företagsobligationer. Så nog, och det är ju när ingen annan vill köpa sina egna produkter så kommer man på den ljuvliga tanken att köpa sin egen produkt och då håller man upp priset då. Men det där kan man ju inte hålla på med hur länge som helst. Så det här är ett problem och vad är det som orsakar då den här kraftiga inflationen? För det kommer slå, det kommer få allvarliga konsekvenser tror jag i alla fall.
Inflation får ju alltid, det är ju aldrig bra med för mycket inflation. Det blir ju alltså, saker blir alltså helt enkelt dyrare. Och det är ju inflation liksom. Mera pengar i systemet gör att priser ökar för att pengarna devalveras. Men inflation kan ju också vara att förhållandet mellan den summa pengar du har haft förut. Vad får du för 100 kronor idag? Vad får du för 100 kronor imorgon? Och det har ju att göra med att människor vill, alltså tappar...
Köpkraft.
Ja, köpkraft. Alltså förtroende för... Eller vad ska man säga?
Nej, man tappar köpkraft. Det vill säga, och jag menar, vad använder de flesta kanske månadslön eller folk kanske får bidrag? Jo, de flesta går väl och handlar en matkasse kanske för att ha någonting att äta. Det låter väl som en rimlig idé. Eller man kanske har ett element hemma och vill inte sitta och frysa och huttra. Eller ladda sin mobil med sin USB-C-kabel eller vad det är för någonting. Och då menar jag att det här slår ju jäkligt fel. Och jag tycker man missar mycket de här sakerna, att det här blir väldigt, väldigt allvarligt. Samtidigt så har vi ökande ränteläget, ser ju också, de här räntebanorna ser ju ut att också öka de närmaste 12 månaderna, vilket orsakar boprisfall och liknande. Och det som jag tycker man missar lite i de här diskussionerna, det är ju väldigt mycket prat från politiken om pensionärerna och hur illa de har. Och det är ju väldigt många väljare i den gruppen. Men jag tycker man missar alla unga. Alltså de som är framtidens hopp. Hur ska de kunna ha råd att kanske köpa en bostad eller fixa en hyresrätt eller flytta hemifrån första kneget? Och man kanske inte har världens bästa lön. Men är det då för dyrt med bränsle och drivmedel, och man kan inte få pass och man kan inte flyga för det är för mycket köer, och
men kan det här
finns
vara
inga lägenheter för de är för dyra. Så jag tycker att det här är de unga som får en jättesmäll på de här grejerna, och det är jäkligt trist.
Man brukar ju prata om att lågkonjunkturer är samma sak, alltså att det också kallas för en marknadskorrigering. Att man korrigerar en marknad. Kan det här vara en korrigering? Vi har haft det för bra helt enkelt.
Ja. Ja, men visst. Någon form av korrigering kan man väl säga att det är. Men är det liksom för... Ja. Priset på pengar har väl varit alldeles för billigt helt enkelt. Och det har pengatryckariet har fortsatt, och vi har sett en enorm prisutveckling på tillgångar som fastigheter, bostäder, men även aktier och liknande. Och nu ser vi att börserna korrigerar ju sig och liksom faller delvis. Men det är någonting som jag inte tycker stämmer. Exempelvis under covid så tappade ju de flesta företagen väldigt mycket efterfrågan. Alltså deras resultat blev sämre, hela ekonomin krympte. Jag tycker att det är jäkligt konstigt att börskurserna ändå hålls upp, och att till och med att de stiger när det är den största ekonomiska smällen som världen har sett sedan andra världskriget. Så det är någonting i det här som skaver. Så jag vet inte, det kanske är annorlunda den här gången, men ja, vad är det, menar du då, Jannike, i marknadskorrigering? Vad är det som har hänt? Alltså någonstans, alltså, vi, menar jag, ja, realekonomin stämmer ju inte det här.
Ja, men vi kanske har haft det för bra helt enkelt. Lånen har varit för billiga. Vi har kunnat köpa saker vi inte har haft råd med, och så har vi vant oss med att kunna köpa saker vi inte har råd med. Jag menar, när min gammelfarfar var liten fick han jobba i fan en vecka för att ha råd med liksom kunna köpa någon biljett till någon teaterföreställning eller liknande. Du förstår vad jag menar? De hade inte samma ekonomiska tillväxt, och därför hade de inte samma köpkraft. Men vi kanske har haft det för bra. Det här är en korrigering. Jag menar, verkligheten kommer tillbaka. Vi har pandemier. Det har alltid varit pandemier så länge mänskligheten har funnits. Vi har haft krig. Vi har alltid haft krig så länge mänskligheten har funnits. Alltså pandemier och krig, det är inget nytt. Vi kanske har haft det för bra de senaste 50-60 åren.
Nej, men så kanske det är delvis. Och jag menar, det är väl att det är mycket konsumtionslån och hushållen har lånat på sig för mycket, och att vi ser en korrigering där i. Samtidigt så måste ju kredittillväxten ske någonstans, och nu blir det stater då, vilket jag tycker personligen är rimligt att man belånar upp sig där istället för att lägga över den, fördela det till hushållen. Men det kommer ju slå hårt på vissa delar utav befolkningen och vissa liksom målgrupper då. Så det ser ju rätt surt ut tyvärr, måste jag säga. Och då tvingas man ju till att dra ner på sin levnadsstandard, och ja, så blir det ju liksom, att människor har inte råd då, att ja, man får köpa en korv istället för två korvar. Men det brukar generellt sett inte göra befolkningen så glad när man behöver dra ner sin levnadsstandard. Och det är väl därför, det hade varit en sak om vi såg inflation då, om det var teknik eller elektronik eller liksom lyxkonsumtion eller liknande. Men nu pratar vi om basvaror som vi alla behöver. Alltså mjölk, ost och kött och de här basics, kunna åka ta sig till jobbet eller skjutsa barnen till skolan. Var ska man börja dra ner där någonstans? Och samtidigt så är det ju skattemässigt så upprätthåller man ju nästan världens högsta skatter i Sverige. Så det är ju någonting som inte blir så bra i de här bitarna. Och när hushållen får det mycket sämre så kommer politiken inte kunna kompensera för de här bitarna. Så man behöver återigen, tror jag i alla fall, Jannik, man behöver få fart på tillväxt och näringsliv och liknande så att lönerna kan matcha den här inflationen. För det, jag har svårt att se att lönerna kommer hänga med de här bitarna. Det vill säga att om vi har så här hög inflation, kommer löneökningen motsvara det här när man sitter och förhandlar om årlig löneförhandling? Kommer man få 10-15% mer i lön då för att matcha ökade kostnader? Och det tror inte jag.
Nej, antagligen.
Och då får ju folk en sämre levnadsstandard och ja, det blir mindre pengar över och då blir det mindre pengar kvar att konsumera och då blir det tuffare för näringslivet och handeln och liknande. Så det här blir ju olika onda spiraler i det här, menar jag.
Men det finns en sak som vi vet och det är att lågkonjunktur följs av högkonjunktur. Så det kommer att antagligen, det är rimligt att anta att vi kommer att falla in i en lågkonjunktur som kommer att vara ett antal år, men sen kommer vi att komma in i en tillväxtfas och så kommer vi att komma in i en högkonjunktur. Vi har haft det bra nu. Vi har haft det bra ganska många år. Och det har varit kul att leva. Och nu blir det jobbigt att leva.
Efter regn kommer solsken, menar du?
Ja, så ja, kan man säga.
Det ligger väl något i det. Och samtidigt så tycker jag det är annorlunda, för det här är mera stagflation, det vill säga att man ser vissa priser på vissa tillgångar och kategorier rusar medan andra står stilla. Och det matchar inte löneutveckling, vilket har varit då den svenska modellen. Att matcha de här två olika med löner och ja, inkomster och inflation. Så jag tror tyvärr att det här ser lite annorlunda ut än tidigare. Det är väl det bara jag säger heads up.
Ja, och där är ju, alltså världen förändras och en ekonomisk svår tid förändras med världen också. Jag menar, det är ju inte som på 20-talet när man tryckte pengar för att liksom stoppa det här och helt plötsligt fick man betala 500 fantasiljarder för en limpa bröd. Det viktigaste till sist
men samtidigt kan man ju säga, Jannik, givet den utveckling vi ser på marknaden eller ekonomin och inflation och liknande, vad man också kan läsa in det här, givet att folk får en lägre levnadsstandard och får mindre kvar i plånboken och kämpar då för att få sin månad att gå runt, då kan man ju också säga att det innebär mer kriminalitet, för det får man på kuppen. Det kommer bli mer utanförskap och liknande, det får du också på kuppen. Och det kommer nog också bli mer vänster- och högerextremism, det vill säga det blir mer missnöjda människor. Det var ju det som ledde fram, alltså på 20-talet, 30-talet i Tyskland var ju det som ledde fram till att man fick ett annat ledarskap.
Ja, och de två första sakerna som du nämnde, alltså ökad kriminalitet och ökat utanförskap, det får man också om man röstar på Socialdemokraterna. Så varsågod om ni vill rösta på Socialdemokraterna. Vi ska ta det viktigaste till sist. Åland och Ålands självstyrelse har firat 100 år.
Grattis.
Tack. Och det är allt vi ska säga om Åland. Resten får ni uppleva när ni kommer till Åland i sommar. Alla som lyssnar, ni är hjärtligt välkomna till Åland. Och jag märker att våra prat gör att, alltså, sen Johan kom in i Generation YX har blivit längre. Så att nu får ni helt enkelt adaptera er till den nya verkligheten. Att Generation YX tenderar att vara närmare en timme än en halvtimme. Och jag hoppas att ni är nöjda med det, ni som lyssnar. Och ni får jättegärna sprida den här podden i era sociala medier. Och ett litet tips där, om ni vill sprida den med högst slagkraftighet, det är att skriva om den och sen länka i kommentarerna. För att Facebook stoppar länkar, straffar länkar som är i inlägg. Så det kan ni göra. Och jag hoppas att ni vill dela den och att ni delar den. Därför att jag tycker att det jag och Johan säger är viktigt. Eftersom vi båda tycker att det vi säger är viktigt, så hoppas jag att ni också tycker att det vi säger är viktigt. Och någonstans utgår jag från att ni anser det, eftersom ni uppenbarligen har suttit här i en timme och lyssnat, om ni inte har spolat, det vill säga. Men tack för den här veckan, Johan.
Tack, Jannik, och tack för att du har lyssnat.